Här börjar våldtog och mördade, men går ändå fri. Svenskt rättssystem i ett nötskal. To be continued. Av Thomas Guttke, kriminalinspektör, Stockholm. Inläst av Håkan Mohede för Saga. Utredningen kring mordet på Gunilla Westrin, det så kallade mattmordet, skulle kunna gälla vilket mordaren som helst i den svenska kriminalhistorien, men så är inte fallet. Efter att du har hört den här artikeln kommer du att förstå underrubriken Svenskt rättssystem i ett nötskal, to be continued. Hela denna utredning har varit mycket speciell för mig. Mycket tack vare den bild jag fick av Gunilla genom mina fina kontakter med hennes anhöriga. Jag upplevde att jag lärde känna Gunilla utan att ha träffat henne i livet. Vidare tack vare det fina samarbete som rådde under utredningen mellan utredare, åklagaren Birgitta Tolander Werne, länstekniska roten i Stockholm, RPS-dataenhet, SKL, advokater med flera. Dels på grund av ärendets art, ett renodlat indicieärende som till en början behandlades som ett vanligt försvinnande. Efter alla turer i tings- och hovrätt och andra rättsliga instanser har jag också fått klart för mig att ärendet är ganska unikt i svensk rättshistoria. Det var därför jag valde underrubriken To be continued. Vem var Gunilla Westrin? Som jag lärde känna Gunilla var hon en mycket öppen och ärlig människa. Hon kunde upplevas lite udda av de som inte kände henne. Hennes levnadssätt var lite speciellt. Hon bodde i en enrummare på Slalomvägen 42 i Västertorp, som var spartanskt inredd. Man skulle inte bli förvånad ifall hon dukade med udda porslin när hon bjöd på kaffe. Gunilla saknade telefon och hade en gammal TV som hon sällan tittade på. Gunilla var fattig och levde därför efter sina smala ekonomiska ramar. Av sina föräldrar hade hon lånat pengar till en fin crescentcykel som hon var stolt över. En av hennes stora laster var att hon rökte. Gunilla var mycket måttlig med alkohol och nyttjade inte andra droger. Gunilla var diabetiker och tvingades därför inta föda kontinuerligt, vilket hon ibland slarvade med. Gunilla tyckte mycket om att cykla och idka campingliv. Hon och systern Kerstin hade bland annat haft en cykelsemester på Gotland tillsammans. Gunilla älskade skogen och Stockholms skärgård. Med tanke på hennes sätt att leva skulle man inte bli förvånad om Gunilla kom och sa att hon tänkte cykla till Gävle för att träffa sin dotter Therese istället för att ta tåget eller bussen. Ingen blev därför förvånad om de inte hörde av Gunilla på flera dagar, eftersom hon kunde sticka iväg utan att meddela någon. Utöver sitt stora friluftsintresse älskade Gunilla att ägna sig åt silversmide. Hemma i bostaden hade hon utrustning för denna hobby. Bland annat använde hon en rälsbit, en mindre tung rälbit, som städ. Rälbiten hade hon fått av systern Ingmarie, och den fick sedermera en central roll i förundersökningen. Vidare hade Gunilla ett stort engagemang i olika föreningar. Exempelvis var hon med i Hassans vänner, en förening som hade bildats efter attacken mot Hassan, en person som tidigare drivit en liten butik i Hägersten och blivit skjuten av John Ausonius, mera känd som Lasermannen. Gunilla var också politiskt aktiv i Vänsterpartiet. Året innan hon mördades engagerades hon genom ett ALU-projekt i en förening för äldre arbetssökande, Humlorna. Där arbetade hon fram tills hon mötte sin brutala död. I denna förening hade hon flera olika förtroendeuppdrag. Dels var hon med i styrelsen, dels hade hon ansvaret för föreningens tidning. Bland sina föreningsvänner uppfattades Gunilla som mycket plikttrogen och engagerande. Därtill umgicks Gunilla mycket med sina föreningsvänner och väninnor. Hon var mycket social, men kunde ibland känna stort behov att få vara ensam.